Podplay.
Ny vecka, nytt avsnitt av Hypotetiska hörnan här i Hockeypuls podcast. Och vid min poddmick den här gången sitter Thomas Bulan Berglund, Luleås tränare. Välkommen till podden.
Tackar, tackar.
Jag vet inte om du vet det här, Bulan, men jag satt och tittade lite siffror häromdagen och kom då fram till att förutom Roger Rönnberg och Sam Hallam så är du den tränare som har suttit längst på sin post i en förening, i SHL.
Är det så?
Ja, vad tänker du när du hör det?
Ja, det är väl... Nej, men någonstans måste det finnas en framgång i det man gör. Alltså att man känner att man är på rätt spår, att man tar steg hela tiden. Och det tror jag tycker den här föreningen har gjort. Ja, det är väl, det måste finnas någon form av... Någonting som vi gör bra tillsammans.
Just för dig specifikt då, och kanske en huvudtränare i generella termer här. Vad är det viktigaste för att faktiskt bli långvarig i en förening som du har varit?
Ja, jag tycker att nummer ett är att skapa bra relationer med de man jobbar ihop med. Och det gäller både spelare och ledare runt omkring. Så att man kommer överens och man kan samlas kring en spelidé och kring ett sätt att vara mot varandra.
I det stora hela då, hur måste man, som du ser det, jobba för att de här parterna inte ska tröttna på varandra och att det hela tiden ska vara en energifylld och utvecklande miljö som gör, alltså, både förening, spelare och sedermera ledare också framgångsrika?
Ja, för det första tycker jag att man ska vara självkritisk och vilja vara nyfiken och ta nya steg. Även om man liksom gör någonting bra så innebär det inte att man får slå sig till ro, utan nyfikenheten är viktig, att vilja hitta nya steg att ta sig framåt och att våga testa de stegen. Sen är det inte alltid att alla förändringar man vill göra blir till belåtenhet. Då får man ju revidera det. Men att man i alla fall är nyfiken och vill prova nya lösningar tillsammans med både spelare och ledare i föreningen, det tycker jag är viktigt.
Både Roger och Sam närmar sig ju 10 år i sina föreningar. Är det du siktar på också uppe i Luleå?
Nej, men jag siktar inte på något speciellt, utan det är ju, jag trivs bra här och vi trivs bra med varann och så får vi ta det därifrån. Jag har ingen målsättning på hur många år jag vill vara i någon förening. Jag är inte ute och slå någon rekord eller så, utan så länge vi trivs med varann och vi känner att utvecklingen går framåt så trivs jag väldigt bra här.
Men är du redo för mitt smatterband av hypotetiska frågor nu då?
Ja, det.
Du får värva vilken spelare du vill i hockeyvärlden. Vem väljer du?
Ja, då väljer jag Nathan MacKinnon i Colorado.
Ja, det är ju en diskussion där borta, eller i hela världen känns det som. MacKinnon eller McDavid. Nu har ju McDavid haft en fantastisk säsong och kommer väl vinna alla möjliga priser, men MacKinnon, vad är det som gör honom så attraktiv enligt dig?
Ja, men jag tycker att han har både fart och teknik och även ett bra spel i sig, så att jag tycker att han är komplett, och framförallt med den extrema fart och utväxling som han har i åkningen så är han ju ett hot varje gång han kommer in på isen, och också ett bra pannben att han vill ta sig in på mål, så att han har många bra komponenter som gör han till en bra hockeyspelare. Sen finns det naturligtvis andra, som du nämnde, McDavid såklart. Det finns ju många andra som är bra, men får jag välja någon som jag tycker är så nära komplett som man kan bli i dagens hockey, så är det han.
Vem skulle du vilja placera in bredvid MacKinnon då i en Luleå-kedja?
Ja.
Vilka passar honom, eller kanske inte spelar
roll? Det spelar ingen roll. Det kan man nog lägga vem som helst. Men Tyrväinen och Raska, det var ju trevligt och blev han. Jag tror att vi kan bli en bra line.
Det känns som den tuffaste att möta hela SHL direkt. Kanske MacKinnon som gör 80% av det i för sig.
Ja, precis. Skulle nog funka bra ihop.
Du råkar av en slump höra flera spelare kritisera din ledarstil. Hur agerar du?
Jag tycker det är viktigt först och främst att reda ut vad det är för någonting. Och det första man gör som ledare är att skapa en nivå att ta högt i tak. Och är det någonting som på ett stadion kommer fram att man inte så att man är oschysst mot någon eller att man har en taskig ledarstil på något sätt, så vill man ju få upp det till ytan, och helst vill man ju inte ha de här små snacken, utan då vill man ju ha en diskussion kring det, att de spelarna kan komma in och prata med mig att det här tycker vi inte är bra. Sån diskussion välkomnar jag hellre, att man ska ha massa småsnack. Och det är upp till oss ledare att skapa en sån atmosfär att man ska faktiskt kunna säga till om man känner att det här blev inte rätt. Och det tycker jag nummer ett, att man kan skapa en atmosfär som att slippa hålla på och gå kring och småsnacka och tjabba om sånt.
Vid vilka tillfällen eller situationer viker du dig då för spelarna som kritiserar, och vilka tillfällen finns det när du säger nej, my way or the highway?
Ja, men det beror helt och hållet på vad snacket rör sig om. Är det någon spelare som säger att ja, i spelet vi vill ställa upp och köra ett styrspel, liksom, vi vill köra 1-3-1, det här funkar inte. Då är det mitt jobb att försöka övertyga dem att det sätt, för det kommer jag aldrig att göra. Jag kommer aldrig att bli en tränare som ställer upp och styr. Jag tror inte på den idén. Då kommer jag att försöka motivera med mina medier om varför vi ska spela på ett visst sätt. Om jag nu har misslyckats med det innan, så att då gäller det att försöka övertyga dem om det. Men däremot är det andra saker som jag tycker att faktiskt, där får jag se mig i spegeln. Där har jag kanske varit för hård eller för orättvis på något sätt. Då får jag ju se mig i spegeln och revidera det som, ja, men min stil som jag har haft eller det beteende som jag haft vid den aktuella situationen.
Har du något top of mind där?
Nej, men jag vet att jag vid vissa tillfällen har varit för hård och alltså med facit i hand också kanske orättvis och så. Då får man ju försöka, det känner man på sig själv också. Det är inte att någon har kommit in och sagt något, då känner man sig själv att man får gå och be om ursäkt och säga att det blev för hårt det där, men ändå förklara vad man tycker och tänker. Men ibland så går man för hårt fram, så här, och det får man ju lära sig av. Det vill bli mindre av det tycker jag på senare tid, utan man har väl lärt sig lite grann att det är sällan något framgångsrecept att vara överdrivet hård.
En sponsor är villig att gå in med 5 miljoner kronor i Luleå Hockey. Enda motkravet är att hans son, som inte har hockeykvalitet nog för att spela i A-laget, ska få en plats i laguppställningen varje kväll. Vad blir ditt svar?
Jag tror att det börjar hålla på så. Jag tror i Sverige funkar nog inte det. Det kan nog vara i andra mer korrumperade länder där det kanske kan funka på det sättet. Men det är inte så det funkar. Det ska ju också synas att den här spelaren inte hade kvaliteterna fullt ut. Och då blir det ju slutändan, så biter man sig i röven. Så är det. Så att, det är nog början på ens fall om man ska börja agera på så sätt. Så att svaret är att han kommer inte att spela med oss om han inte är kvalificerad för det.
Har det hänt någon gång att en spelare försökt, man kanske bjuder dig på middag eller gett dig någonting för att du ska hjälpa den spelaren?
Nej,
att en förälder kanske varit in och påverkat och sagt att ja, men min son, får han spela lite mer, då kan du få det här av mig, Bulan.
På Alex-nivå funkar nog inte det. Däremot kanske det funkar på junior, eller funkar det här nog förekommer med på juniornivå att föräldrar som liksom svårt att släppa greppet och så kanske omedvetet eller medvetet har gått in och försökt lobba för någonting. Men på Alex-nivå funkar inte det snacket, så är det.
Du får chansen att gå tillbaka i din tränarkarriär och förändra ett beslut. Vilket?
Jag hade vid ett tillfälle i division 1 när jag tränade Peter, så skickade jag in en kille med solglasögon. Det var väl mer, det blev ett jävla liv runt. Det var väl meningen som helst som en rolig grej bara, men han skickade in på is och blev ett jävla liv. Så att jag ångrar väl mer att inte alla spelare fick chansen att spela med solglasögon.
Men vänta här nu, varför valde du det? Och vem var spelaren?
Johan Söderström hette han. Ah, okay. 2 meter lång. Så att
eller, och det här var 05-06 säsongen?
Ja, det här var 05-06 säsongen. Så att han fick chansen. Och han spelar avslutande solglasögon, så att innan kör så då körde han över en spelare istället, så han missuppfattade mig lite grann. Nej, det var roligt att se alla spelare i solglasögon, nu blev jag bara tyvärr en, så det blev någonting jag ångrar faktiskt.
Men alltså, vad var anledningen? Alltså, vilka fördelar kan man vinna av att ha solglasögon? Eller var det bara för att psyka motståndarna? Eller?
Nej, det var bara mer en rolig grej som vi kom på.
Okej. Ja, just det. Det kanske är nästa variant.
Tyckte vi då vid det? Ja, det kan vara en liten brasklapp man kan lägga in någon gång då.
Ja, men alltså, vissa har ju de här tonade visiren och får ju dispens för det. Man kanske söker dispens för solglasögon här framöver.
Kanske var det som var föregångaren till tonade visir. Ja,
precis. Det var ni som inspirerade och Värtsken.
Ja, kan vara så.
En spelare filmar till sig en utvisning som leder till ett powerplay där ni avgör matchen. Konfronterar du spelaren efteråt?
Alltså, för det första så jag tycker vi ska försöka hjälpas åt att få bort filmningar och förstärkningar. Förstärkningar kommer ju alltid att ske mer eller mindre, det sker väl instinktivt, och där har de ett större problem i fotbollen med sådana saker, men jag tycker vi ska försöka göra det lättare för domarna att döma det, och framförallt kunna ge straff i efterhand, individuella straff om man filmar, så på så sätt tror man kan komma åt det, och det sker ju redan idag.
Det är klart, men nu att svarar du inte riktigt min fråga,
ja,
här.
Jag vill inte, kort och gott, jag vill inte ha spelare i mitt lag som filmar. Och det är klart att jag kommer att säga till spelare att det där är inte hållbart i längden. Så där kan du inte göra. Sen kan jag inte, jag vet inte, det är en situation som vi inte vill ha i den här föreningen. Jag hoppas ingen i SHL eller i svensk hockey vill hålla på så. Som ledare vill man inte ha spelare som åker omkring och filmar. Sen är det ju, kan man ju inte styra spelarnas beteende ute på isen, men det är ju någonting vi pratar om såklart, att vi jobbar för fair play och gör det lättare för domarna att döma hockeymatcher.
Svenska ishockeyförbundet ringer dig och vill att du ritar om kvalet mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Vad svarar du?
Ja, jag tycker först och främst att man ska ha direkt nedflytt. Jag tycker inte man ska ha någon relegation match bäst av 7 som har fallit mellan HV och Brynäs. Det blir en läskig arbetsmiljö att verka i, och det blir också att man får fokus på fel saker. Man kanske inte märker i förbifarten att, ja, men i Brynäs fall nu som har haft misstänkt spelare misstänkta för olika brott och så. Man blir lite fartblind om man vill vinna matcher, och man kanske inte tänker på följderna av att vissa spelare spelar. Det blir en dålig arbetsmiljö, och jag tycker att sista laget i serien i SHL ska åka ur direkt utan relegation. För det är frågor spelare och ledare som har spelat om de matcherna. Det är en arbetsmiljö som är, du har ingenting att vinna.
Okej, så jumbon åker ur SHL, men hur sköter man då avancemanget från Hockeyallsvenskan?
Nej, men det kan man ha som vanligt. De gör ju upp om en plats ändå, och ett lag åker ut. Det enda man gör är att man tar bort relegation. Mm. Sista laget åker ut direkt, ja. Rakt av bara. Jag tror att alla skulle välkomna det. Frågar du HV och Brynäs, vad de har varit med, det värsta de har varit med en som spelar och leder, så är nog de matcherna där man lever i med en otäck känsla i 2 veckor när man spelar mot, när det här kvalet pågår. Så jag tycker att sista laget ska åka ut direkt utan att passera gå, eller på så här.
Ditt lag får antingen starta varje match med en 1-0-ledning, men ni förlorar alla tekningar, eller så får ni alltid börja med pucken efter varje tekning. Vad väljer du?
Då tar jag att vi får börja med pucken efter varje tekning. Det blir många sådana situationer per match, och förr eller senare kommer man att få ett mål tack vare att man vinner tekningarna, eller man får spela i anfallszon mer och så vidare. Så att, då tar jag nog att börja med pucken efter tekning.
Så då är din övertygelse att ni skulle kunna vända på det där underläget,
ja,
då?
Precis. Det är min övertygelse.
Hur viktigt är det med fasta situationer i hockey som du ser då?
Ja, men många gånger är det ju så att tekar du i mittzon så ibland så sätter många ner klubban bara och låter spelet sätta igång. Men det är faktiskt avgörande för om du ska spela i anfallszon eller i försvarszon, det bytet. Så att för oss är det en stor big deal, om man säger så.
En spelare producerar poäng match efter match, men åker samtidigt på personliga straff för abuse of officials. Är du glad eller missnöjd med spelaren?
Jag är glad på ett sätt. Om man nu gör poäng och vi vinner matcher tack vare den spelaren, så är man ju glad på det sättet. Samtidigt är man ju missnöjd. Så man är ju både glad och missnöjd. Det går inte att hitta något mellanting. Man får försöka förstärka de bra sakerna, men samtidigt jobba för att ta bort de dåliga sakerna. Det är ju en utmaning som vi ledare ställs för ibland, att parera. Utan man får både berömma, men samtidigt vissa isolerade delar får man ju jobba för att plocka bort ur beteendet.
Men om det här skulle ske upprepade gånger på en säsong, alltså hur lång tid tar det innan du ledsnar?
Jag vet inte, det är svårt att svara på hur lång tid det tar, men det är ju ett beteende som man måste få bort. Och bevisligen så straffar det laget att man får utvisningar och man får spela boxplay och med det risken att förlora matcher. Så att det är någonting man får försöka prata om när situationen har skett, så att säga, och förklara vad som händer. Och det är klart, händer upprepade gånger, att det sker 3, 4, 5 gånger liksom kort tid efter varann, då får man ju ta en rejäl diskussion och fråga, begriper du inte vad vi säger? Då får man ju liksom gå in på djupet i en diskussion, om de inte har förstått första varningen, så att säga. Men sen vill man ju också premiera de bra sakerna, att förklara att fan, gör du de här bra sakerna så hjälper du laget att vinna matcher.
Men det är ändå en varning först, Bulan, som du säger, och sedan...
Men varning, det är mer en diskussion att säga att vi har inte råd med de här sakerna. Mm. Ska vi vinna hockeymatcher så har vi inte råd med någon som får ta utvisningar till höger och vänster. Det tror jag, det begriper nog alla, och det begriper nog... Oftast är det ju spelare som är lite heta och som kan drabbas av lite... Jag var sån skär som spelare att ibland så rann över och man hade ganska kort stubin. Det är klart att jag behövde få höra det ibland också. Men jag visste ju efteråt att fan, det där var inte bra om man tog på sig onödiga utvisningar.
Mm. Samtidigt så vill man kanske inte mätta eller liksom släcka den här energin och den här tävlingslusten som gör att man faktiskt gör de där målen och poängen också. Nu kanske det händer för ofta att man ramlar över och det blir personliga straff för att man kritiserar domarna. Men förstår du lite vad jag menar? Att man vill fortfarande att det ska leva i spelaren också.
Nej, men det är klart. Det är ju två delar av det hela. Det är ju, du måste ju förklara båda delar. Att du vill ju ha den ena delen liksom med den här, ta fram den här tron på sig själv och den här skickligheten, att man kliver fram och gör poäng och hjälper laget att vinna matcher, men dels att få bort den andra grejen. Så att det är ju två olika delar det handlar om som du får separera när du pratar med spelen. Att vinsten av att göra det ena mer och vinsten av att ta bort det andra beteendet. Det är så du får lägga upp en sån diskussion, enligt mig.
Du är 15 år igen och får chansen att göra nya val i din hockeykarriär. Vad skulle du göra annorlunda?
Ja, men då skulle jag nog vara... Jag var seriös, det var jag. Fast jag var inte lika seriös som man säger hur dagens spelare tränar nu. Så att jag får nog säga att jag skulle ha tränat hårdare med dagens vetskap. Att jag skulle ha varit ännu mer seriös än vad jag var. För att ta mig till större framgångar. Så seriositeten skulle jag nog snäppa upp några snäpp där. Några nivåer.
Svenska ishockeyförbundet beslutar att ishockey ska spelas med 4 utespelare, inte 5. Gör det er till ett mer konkurrenskraftigt lag?
Nej, det är svårt att säga. Det tror jag inte. Det är en hypotetisk fråga. Det blir ett nytt spel.
Ja, det är därför du är med här, Bulan, just för att svara på de hypotetiska frågorna.
Ja, men det är ju jättesvårt att svara på, om jag säger så då. Det är jättesvårt att svara på.
Men vad tror du?
Jag tycker att vi är ett konkurrenskraftigt lag som vi har. Nu har vi några ja, vi ska fylla några platser, men nej, jag tror inte det. Jag tror att vi skulle ligga ungefär på samma nivå. Jag tror inte det ska vara någon skillnad. Jag tror vi skulle ligga på samma nivå. Tabellplaceringen skulle nog bli densamma, tror jag.
Ja, just det. Det känns ju som att ditt system, där förlitar man sig på att varje spelare ska chippa in och att ni är en sådan lagmaskin. Så ni kanske är ett lag som inte direkt skulle varken gynnas eller inte, som du är inne på, om det skulle bli 4 istället för 5.
Det blir ju, ska man spela 4 mot 4 får man göra om systemet som man har, så då får man jobba efter andra premisser. Nu är det ju,
hur då?
Lägger man, man, nej, men man får ju, jag menar, man spelar ju annorlunda 3 mot 3 än 5 mot 5, om man ska, om man hårdrar det så. Det blir ju mer ett man-man-spel då. Det är ju större chans att spela efter ett system och alltså att bli hjälpt av systemet, och det är fler spelare på banan, hävdar jag i alla fall. Så det är lättare, och nu är man ju inställd på 5 mot 5 spel. Det är det som är basen i allting. Skulle det bli så, vilket jag förmodar att det inte kommer att bli, så får man göra om tankesättet lite grann. Då får man ju sätta upp nya direktiv och nya ramar, så att säga, för det spelet, 4 mot 4 i så fall.
Du har en av Sveriges största talanger i föreningen, men du anser att han ännu inte är redo för A-lagsspel. Spelaren svarar genom att hota att lämna klubben om han inte får speltid. Hur agerar du?
Nej, men då i så fall försöker jag förklara att som läget är nu så är det en konkurrenssituation i laget, och du behöver mer tid i juniorlaget för att lära dig de här olika stegen som man behöver ta som hockeyspelare. Att kunna spela utifrån de taktiska ramarna, kunna ta fram sin skicklighet, kunna nyttja sin skicklighet och kunna underordna sig laget. Att inte ha ett för stort egoistiskt tänk. Det hade varit mitt svar. Så att motiveringen hade varit att gnugga på juniorlaget, spela matcher med dem, träna med oss, försök lära dig saker hela tiden. Och försök ta det successivt och försök att tänka lugnt och fint, att inte ha så bråttom in i senioråldern och hoppa över massa steg. Jag har själv varit med om massa sådana exempel där det går för fort fram, och många spelare är på här idag. Agenter, föräldrar, scouter som tycker att de ska göra si och de ska göra så.
Har du fått sådana påtryckningar alltså? Från
Nej, inte sådana direkt, men indirekt har det väl varit så att de spelare vill spela powerplay, får de inte spela powerplay och då vill de inte vara kvar i föreningen. Och jag hävdar att många har så otroligt, de har för bråttom. Men det är ju mycket agenternas fel, att de ska liksom, agenterna vill ju ha en avans, de vill ju ha pengar för att de ska kunna spela i NHL så fort som möjligt, så att de får sin lön utbetald och att de får in pengar i firma. Det är så det funkar, men de ser ju inte i det långa loppet. Jag tycker att många spelare är alldeles för bråttom fram, och de hoppar över de här stegen som gäller. Hockey är ett lagspel, och det gäller att alla förstår det, och det gäller att man inte hoppar över de här stegen som handlar om arbetsmoral och att man ska försöka jobba för lagets bästa hela tiden. Det är det som är grunden till varför man spelar i ett lag. Det är ju för allt väldigt mycket egoistiskt tänk hos agenter, och man försöker helt enkelt få fram den individen bara, och liksom med att man spelar, att man håller på med en individuell idrott, vilket jag tycker är felaktigt.
På din ton så tycker jag det låter som att du tänker att det här är skadligt för svensk hockey stort också.
Ja, men det är klart att det är. Alltså, om spelare inte förstår och hoppar över de här stegen som jag nyss beskrev, så blir det ju ihåligt. Laget blir ju ihåligt. Och man tänker ju mer bara på sig själv. Spelarna dock, man har ju valt att spela ett lagspel. Då måste man ju förhålla sig till det också. Då gäller det, då är det ju, det är inte jag. Det är inte ett egosport. Då ska de ha hållit på med en individuell idrott. Men tyvärr så blir de här unga spelarna ofta vägledda av sina agenter att göra det. Du ska spela powerplay och hetsa fram någonting. Utan det, jag tycker lugnt och fint. Lär dig grunderna och skynda långsamt. Och på så sätt bli en mer homogen spelare när du är klar. Många sticker ju också väldigt, väldigt tidigt till Nordamerika utan att de är färdiga hockeyspelare. Och då blir det cut-treat av det hela också. Och det kanske inte ska behövt bli det om de hade tagit lite lugnare och inte forcera fram så hårt.
Där tycker jag väl att ni i Luleå har lyckats rätt bra med att behålla killar som Nils Lundqvist, Filip Polander, tidigare Isak Lundeström. Att, ja, men, ta ett år till i SL och så får de utvecklas till toppspelare. Nu får vi se hur det går för Lundqvist och Hollander nästa säsong, men vad tror du är i Luleå som gör att ni faktiskt är en förening som får spelare att stanna ett längre tag?
Ja, men jag tror att vi är bra på att motivera spelarna varför de ska stanna kvar. Just det jag beskrev, att försöka ha tålamodet att ta de här stegen. Sen lyckas vi inte i alla, utan alla är sina egna, och vissa agenter och spelare vill iväg, de vill inte vänta. Det får man respektera, men jag tycker att för deras egen utveckling så bör man liksom lugna ner sig liksom, och inte vara så forcerande i den här processen att bli draftad, och liksom allt ska gå så snabbt. Jag tycker vi jobbar efter ett bra koncept där. Och sen är det så att vill inte spela kvar, om de ändå vill ta steget och inte, de kan inte acceptera det här, att det tar tid att bli en bra hockeyspelare, ja, men då kan vi kan inte liksom tvinga kvar spelare här i föreningen. Det vill vi inte, utan vi försöker motivera varför de ska vara kvar, för att kunna utveckla dem som hockeyspelare.
Jag måste tillbaka till den ursprungliga frågan här också, i det hypotetiska trädet. För det är ju faktiskt så att det är ett ultimatum som ställs här. För jag tyckte inte riktigt du svarade på frågan. För att spelaren säger att jag lämnar om inte jag får ta mig upp i A-laget. Och jag förstod ju exakt vad du menar med att då vill man ju prata med honom. Och det är ett bra steg för dig att börja med juniorerna.
Ja, men då får han lämna.
Ja, okej, det blir svaret.
Var jag tydlig där?
Ja, men jättetydlig. Det är bra. Ja, men är det så att drar man det till sin spets, då är det helt enkelt, ja, men då får du lämna föreningen.
Ja, men svaret på frågan innefattar ju mer än så. Det blir ju en diskussion med att man försöker övertyga spelaren att det här tycker vi är det bästa för dig. Men sen accepterar inte de det. Ja, då får man ju försöka hitta en annan lösning. Vi vill inte ha kvar spelare som inte vill vara kvar här.
Du får chansen att förstärka din ledarstab med vem du vill i hockeyvärlden. Vem lyfter du in till organisationen?
Ja, men jag tar Jonas Rönnqvist där.
Ja, du ska övertala honom att komma tillbaka.
Ja, nej, men det jag skulle ta in han då i så fall.
Vad är det med honom som... Alltså det hör man ju från rätt många hockeymänniskor i den här pölen som du och jag befinner oss i, att han är skicklig, han är bra. Vad är det som utmärker honom, tycker du?
Ja, först och främst känner vi varandra väl och har jobbat tillsammans under många år och så. Så att, det är mycket det. Duktig hockeymänniska, bra strateg och så vidare. Så att, han är en som ska kunna tillföra saker och ting på många plan.
Hur mycket av ditt ledarskap och ditt tränarskap har du fått ifrån honom? Med tanke på att ni jobbade ju tillsammans där i Luleå under början av 10-talet.
Ja, men vi har jobbat tillsammans. Jag ska inte säga att det är liksom att man tar saker, men man pratar om mycket saker, och det är klart att man bildar sig en filosofi som man har, så tar man väl intryck från många olika saker, och han är ju en av dem men liksom att vi har pratat om olika situationer, och det är klart att det växer fram utifrån att man har pratat mycket med honom, att det finns saker som man tar med i sin verktygslåda.
Ditt lag saknar en första center. På marknaden finns en spelare som passar utmärkt sett till spelmässiga kvaliteter, som dessutom är ekonomiskt möjligt att värva. Däremot har han ett brokigt förflutet och redan fått sparken från två lag på grund av bråk med sina dåvarande lagkamrater. Plockar du in honom?
Ja, det är en svår fråga. Man måste ju ha mer fakta än så på bordet. Det kan ju vara så att det inte är hans fel att han har blivit sparkad, utan det kan vara andra orsaker. Samtidigt så ringer ju varningsklockan, och det är klart man måste göra en noggrannare research på den här killen. Vi vill inte ha in ett rötägg som är en stor egoist och bara tänker på sig själv. Så där får man göra en noggrann övervägning. Men det är klart att varningsklockan ringer en sån gång, och där måste man vara försiktig. Svårt i det här enskilda fallet när man inte har alla fakta på bordet, men det finns ju plats för en extra granskning av den här personen och ett samtal med personen om hur han ser på den här situationen. Men jag skulle inte säga blankt nej, utan det gäller att samla på sig fakta och inte gå på massa på hörsägen bara.
Hur tillskansar sig Luleå Hockey information? Alltså hur jobbar du, Skuggan, Engman tillsammans för att få en fullskalig bild av en spelare?
Ja, men en sak är att man ringer till spelare som man känner, som har spelat med killen. Man ringer till tränare som har tränat killen. Man pratar med dem och får en samlad bild av ungefär hur han är som spelare och hur han är som person. Och sen får man ju försöka prata med spelaren själv om vi har nått så långt liksom, i samtal med agenter och så. Så att vi försöker få en så samlad bild som möjligt av hur är människan, hur är hockeyspelaren?
Du är en match ifrån att ta SM-guld med Luleå. Samtidigt ringer en NHL-klubb och erbjuder dig jobb, men du måste ta det på studs. Vad väljer du?
Nej, men det finns inte. Det är klart att stanna kvar. Det var en dålig fråga.
Jag märkte det på dig att du bara suckar. Herregud. Ja. Nej, men okej, okay, så det är givet för dig?
Självklart.
Ja. Är det Luleåhjärtat som pratar här, eller något på något sätt att du värdesätter kontraktet, man ska fullfölja det och hedra avtal?
Nej, men när man är i en SM-final och man har tagit sig så långt en hel säsong, jag skulle vilja se den som lämnar i en sista match för någonting annat. Det tror jag ingen skulle göra.
Är du säker på det? Finns det inte tränarkollegor i SHL som, om vi säger att Tampa Bay ringer, ja, men du får bli head coach här?
Ja, nu är det väldigt, det kommer knappast att ske mitt under nästan final, men om det skulle ske, nej, jag tror ingen skulle göra det.
Okej. Du tror att du och alla kollegor skulle stanna kvar i sina SHL-klubb? Ja. Ja, just det. Ja. Ta det där guldet med Luleå, alltså hur, vi pratade tidigare om att du är en tränare som har suttit tredje längst på sin post i hela serien. Är det den starkaste drivkraften, skulle du säga, det där guldet? Eller finns det något annat som gör att ni hela tiden i föreningen jobbar kontinuerligt framåt för att göra Luleå framgångsrikt?
Men det är klart att guldet är en drivkraft. Har vi haft lite, jag tycker vi har haft lite oflyt med de här corona. Vi vann ju serien för 2 år sedan och klart och var skadefri och väldigt redo att gå. Tyvärr blev det ingenting då. Sen blev en brokig säsong den här säsongen. Så vi känner oss redo och ta oss an den här säsongen nu, och det är klart att guldet är en stor drivkraft, och vi känner att vi blir bättre och bättre successivt eftersom, och vi känner att vi har etablerat oss som ett lag som är med och kämpar där framme, och vi får se, vi känner oss redo.
Du får välja att ta över vilket hockeylag som helst i världen. Vilket väljer du?
Nej, jag vill vara just nu. Jag tycker att det finns någonting annat att diskutera.
Alltså, jag ska säga det, Bulan, att jag har ju kört de här hypotetiska frågorna med flera tränare och spelare. Och det är många som svarar som du, att ja, men jag väljer min klubb. Mm. Och då har jag tänkt innerst inne att ja, där var det en vit lögn. Det är klart att han sticker om man vill. Men jag ska säga att när du svarar här, jag upplever det oerhört genuint. Att det är verkligen det du vill.
Ja, men det är det. Jag är inte på någon annanstans. Jag är det jag vill vara just nu. Så att det känns väldigt bra. Trivs bra med laget. Vi är inne i en... Vi har tagit steg hela vägen. Kanske en litet bakslag det här året. Då, men vi känner oss homogena som grupp och sugna på att ta oss an den säsongen. Så att det känns jäkligt intressant och roligt att gå in den här säsongen.
Säg att det blir augusti och sen så lägger de fram ett 10-årsavtal på bordet. Signar du det direkt då?
Nej, det var inte.
Okej.
Nej,
varför inte?
10 år. Nej, 10-årsavtal, det hinner hända mycket på den tiden. Nej, men det är rent hypotetiskt. Nej, men det känns inte som att ett 10-årsavtal är aktuellt.
Okej. Vad är maxlängden på ett avtal som du skulle kunna tänka dig att signera?
Nej, det vill jag inte spekulera i.
Ja, men det är nu vi spekulerar för fullt. Ja, det är ju sommar, hypotetiska hörnan.
Nej, men det spekulerar jag inte. Det är jag trivs bra här. Och jag tänker ge hjärnet här och nu. Och sen får vi se vart saker och ting tar vägen. Men det finns ingen annan klubb jag skulle vilja vara just nu, det kan
jag
säga.
Nej, jag tror dig. Innan jag släpper det, Bulan, så måste jag återvända till Johan Söderström där och Piteå-säsongen. För att, vad var det för match? I vilket sammanhang var han drog på sig de där glajerna?
Ja, det var en match mot Östersund borta. Det var en match i... Jag tror att vi hade gått vidare till det här, vad heter det?
Playoff-spelet, eller?
Inte playoff.
Allettan, men det var, typ.
Allettan, precis. Så att det var väl där vi ledde, det var ju klart, eller vi ledde ju matchen klart, så att han tyckte det kändes ljust i hallen, så han fick vi hjälpte han lite grann.
Blev det några repressaler av det?
Nej, det blev ett jävla liv alltså i både det blev både reaktioner från båda håll, om man säger så.
Minns du de reaktionerna, vad sa folk?
Nej, men det blev tidningsskriverier och bla bla bla. Det blev halabalo om det där. Så att, det var lite, du vet, på SR i efterhand var det jävligt roligt, tycker jag själv. Men
ja.
Och Johan Söderström var jävligt glad för han fick bli med i Aftonbladet. Alltså han hade aldrig fått de rubrikerna annars. Han var helt nöjd.
Men jag måste fråga om det. Alltså, hur gick snacket inför? Alltså, hur kom man fram till att de där solglasögonen skulle på?
Nej, vi gick och snackade. Jag röntgen innan matchen. Så fan, det skulle vara kul att spela. Han spelade som drog på sig solglasögonen i matchen. Så. Nej, så blev vi läge tyckte vi i matchen att... att de skulle få dem där, men ja, nej, men det var lite roligt faktiskt. Lite pojksträck kan man säga.
Ja, nej, men alltså det var väl helt okej.
Det var ingen som blev skadad av det, alltså. Det var inget ont uppsåt.
Nej. Ja, men röntgen Jonas Rönnqvist ska vi också säga, bara så alla vet det, att det är han som gick fram. Bulan, enormt stort tack för att du var med i hypotetiska hörnan här i Hockeypuls. Jätteroligt. Och sen vill jag någon gång under säsongen här som kommer också att du ska få komma tillbaka för ett riktigt gästavsnitt så vi får prata mer om din spelar- och tränarkarriär.
Ja, det går bra.
Härligt. Tack så mycket för att du var med.
Ja, tack själv.
Hej. Och vi säger tack till alla er som har lyssnat på det här också. Hypotetiska hörnan är tillbaka nästa torsdag igen. Tack för oss.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.